Dolken från Tunis av Agatha Christie. Inläst av Anders Mossling för Saga. Första kapitlet. Mrs. Ferrars dog natten mellan den 16 och 17 september, en torsdag. De skickade efter mig klockan 8 på morgonen, fredagen den 17. Fanns ingenting att göra. Hon hade varit död i några timmar. Klockan var några minuter över 9 när jag kom hem igen. Jag öppnade ytterdörren med min portnyckel och dröjde med avsikt några ögonblick i hallen för att hänga upp min hatt och den lätta överrocken, som jag hade ansett var en lämplig försiktighetsåtgärd mot kylan denna tidiga höstmorgon. Sanningen att säga var jag åtskilligt ängslig och bekymrad. Jag vill inte påstå att jag i detta ögonblick förutsåg vad som skulle hända under de närmaste veckorna. Det gjorde jag absolut inte. Men min instinkt sa mig att det stundade oroliga tider. Från matsalen till vänster om mig hördes klirret från tekoppar och min syster Carolines lite torra hosta. Är det du, James? Ropade hon. En onödig fråga. Vem skulle det annars vara? För att säga som det är, så var det just min syster Caroline som var orsak till mitt lilla dröjsmål i hallen. Enligt Kipling är Mungo-familjens valspråk gå ut och ta reda på det. Om Caroline någonsin lägger sig till med ett heraldiskt emblem ska jag absolut föreslå en Mungo. Man kan utelämna första delen av valspråket. Caroline kan ta reda på vad som helst genom att lugnt sitta hemma. Jag vet inte hur hon bär sig åt, men så är det. Jag misstänker att hennes underrättelsetjänst består av tjänstefolk och handelsidkare. När hon går ut är det inte för att samla upplysningar, utan för att sprida dem. Även i det avseendet är hon utomordentligt effektiv. Det var det sistnämnda draget som var anledningen till dessa anfall av obeslutsamhet hos mig. Vad jag än sa till Caroline beträffande Mrs. Ferrars bortgång skulle det vara det allmänna samtalsämnet i byn inom 1,5 timme. Som yrkesman strävar jag naturligtvis efter att vara diskret. Jag har därför fått för vana att så mycket som möjligt undanhålla min syster upplysningar. Hon får i allmänhet reda på allting ändå, men jag har den moraliska tillfredsställelsen att veta att jag är oskyldig. Mrs. Ferrars man dog för över 1 år sedan, och Caroline har sedan dess påstått, utan att ha ringaste grund för detta påstående, att hans hustru förgiftade honom. Hon fnyser åt mitt oföränderliga svar att Mr. Ferrars dog av akut magkatarr, understödd av en konstant omåttlighet när det gällde starka drycker. Jag medger att symptomen på magkatarr och arsenikförgiftning inte är allt för olika, men Caroline grundar sin anklagelse på helt andra skäl. Du behöver bara se på henne, har jag hört henne säga. Trots att Mrs. Ferrars inte var i sin första ungdom var hon fortfarande en mycket tilldragande kvinna. Även om hennes kläder var enkla tycktes de alltid passa henne utomordentligt väl. Men inte desto mindre finns det mängder av kvinnor som köper sina kläder i Paris utan att därför nödvändigtvis förgifta sina män. Medan jag stod och tvekade i hallen och tänkte på detta hördes Carolines röst igen, nu med ett skarpare tonfall. Vad i all världen har du för dig där ute, James? Varför kommer du inte in och äter? Jag kommer, min vän, sa jag hastigt. Jag har bara hängt upp överrocken. Kunde ha hängt upp 50 000 överrockar på den här tiden. Hon hade fullkomligt rätt. Kunde jag gjort. Jag gick in i matsalen, gav Caroline den vanliga kyssen på kinden och satte mig ner till min portion ägg och bacon. Baconen var ganska kalla. Du har varit ute på ett tidigt sjukbesök, anmärkte Caroline. Ja, sa jag. På Kings Paddock.